Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med mig Max Landegård och
Caroline Thunved.
Kul att du som lyssnar på oss. Har du tips på folk som du gärna vill höra i podden så är du välkommen att mejla mig på max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.thunved@svcom.se.
Hur mår du, Caroline?
Jag mår fint, Max. Det är just denna dag vi är här så är det sol och jag har ju berättat för dig att jag är överlycklig för SL-båtarna har ju då börjat köra vintertidtabell igen. Det låter jättekonstigt men det betyder att man då har släppt på väldigt mycket mer fler båtar.
Ja, och det är inte fler avgångar.
Det är inte isbrytare längre.
Nej, det är väl
jättehärligt.
Det tackar vi för.
Ja.
Det är väl jättehärligt.
Mm.
Jag är också väldigt glad över solen. Jag är ju faktiskt, tack och lov, det är ju inte alltid man kan välja det. Men jag är väldigt glad över såna här små saker.
Mm.
Jag gillar till exempel att jag hittade min morgonrock igår kväll. Jag hittade mina tofflor. Jag har ju småbarn hemma så att man vet ju aldrig var skiten ligger någonstans. Sen så kommer jag tänka på en annan sak. Att under flera personer faktiskt har under det senaste året kommit till mig och ställt frågor om sin egna personliga utveckling.
Mm. Det skrev du något inlägg om, läste jag.
Exakt. Jag blir ju självklart alltid väldigt hedrad att det finns personer som anser att mina råd kan ge dem en liten push i rätt riktning. Psykologerna brukar säga att man ska tänka på motgångar som ett träningspass. Och där hjärnan är också en muskel som växer vid motstånd.
Mm.
Det som inte dödar, härdar och så vidare. Det är också viktigt att kunna tänka på hur man uppfattar sig själv. På 1980-talet så genomfördes vad som kallas för The Dartmouth University Experiment. Då var det 20-tal män och kvinnor i respektive experimentgrupp som valdes ut. De blev alla inbokade på arbetsintervjuer och fick dessförinnan gå till en sminkös. Sminkösen hade uppdraget att sminka ett R i deltagarnas ansikten. Och experimentgrupperna fick informationen om att undersökningen som de då deltog i gick ut på att möta omgivningens fördomar inför yttre abnormaliteter. I det här fallet då ett R.
Mm.
Bägge de här experimentgrupperna, alltså både kvinnorna och männen, deltog i arbetsintervjuer och gav i efterhand flera vittnesmål om diskriminering, negativ särbehandling, sneda blickar och en fördomsfull approach på grund av deras ärr.
Mm.
Problemet var bara att de inte hade något ärr. Utan deltagarnas kännedom så hade sminkösen fått instruktioner från forskarteamet att de skulle ta bort ärret precis innan hon meddelade deltagarna att de var klara i sminket. Så deltagarna hade därför gått på sina arbetsintervjuer utan ärr, men däremot i tron om att de hade ett ärr i ansiktet.
Mm-hmm.
Så ett ärr i ansiktet kan då översättas till olika saker. Att man tycker att man är för ful, man tycker att man är för oerfaren eller man tycker att man är för gammal.
Mm.
Det sätt på vilket vi betraktar oss själva blir också ett raster som vi sätter upp mot vår omvärld.
Mm.
Och därför så brukar jag råda de som vänder sig till mig att akta sig för offermentalitet.
Mm.
För det slår ofta tillbaka mot en själv.
Mm.
Och sen lite statistik som jag brukar kasta som en uppmuntrande pie i facet på de som jag pratar med. Det är att Henry Ford, han startade Ford-bilföretaget när han var 40 år gammal.
Mm.
Och J.K. Rowling blev refuserad 12 gånger innan hon blev utgiven. Steve Jobs fick sparken från sitt egna bolag. Och Netflix försökte sälja sin idé till Blockbuster som skrattade åt dem. Och sen var det Blockbuster som gick i konkurs och så vidare och så vidare. Och det som står mellan dig och målen som du vill nå är oftast du själv. För det är viktigt med mål. Och det är viktigt att du själv litar på att du kommer nå de här målen. För drömmar utan en plan fortsätter bara att vara drömmar.
Precis. Och drömmar med mål blir sanna.
Exakt. Jag ville bara få det sagt.
Jättefint. Jag älskar den där sista.
Ja. Vi har Silvia Kakembo som gäst i dagens program. Och hon har skrivit en bok också.
Om ungefär precis just det. kan vi faktiskt säga. En bok som heter Mellan drömmen och slitet. En bok om opinionsbildning och påverkansarbete.
Ja.
Och
du menar att man ska tro på sig själv att man faktiskt kan göra en förändring?
Ja.
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 Så kan det faktiskt vara.
Uh-huh. Mm. Och att det handlar ju inte alltid om att det behöver bara vara stora organisationer med en massa pengar i ryggen som kan göra saker, utan att det faktiskt många gånger startar i det där lilla, och att det lilla kan påverka många i slutändan, mm, bara man orkar hålla i och hålla ut.
Så är det ju. Det är exponering och repetition, mm, det är faktiskt två ingredienser som inte ska underskattas. Man är ju oftast själv orolig för att verka tjatig.
Mm.
Men så ska man ju komma ihåg att alla lyssnar ju faktiskt inte på vad du säger hela tiden heller.
Nej, nej, men precis, verkligen.
Så att, det kan vara värt att vara tjatig. Mm. Ska vi välkomna in Silvia Kakembo? Silvia Kakembo, som är byråchef och författare, men också opinionsbildare.
Ja, precis. Jag hävdar ju det.
Ja.
Men vi pratade om det där. Kanske inte så viktigt med titlar eller kategorier.
Ja, men nu fick vi du tre stycken i alla fall. Varmt välkommen, Silvia, till Kommunikationspodden.
Tack, vad roligt att vara här.
Mm. Jättekul.
Du har skrivit boken Mellan drömmen och slitet, en bok om opinionsbildning och påverkansarbete. Varför ville du skriva boken?
Men jag möter ju i mitt dagliga värv då som byråchef på Arena Opinion en massa ideella organisationer, framförallt civilsamhällesorganisationer. En del är jättestora och de samarbetar vi med och liksom får uppdrag av oss och hjälpa dem med deras kampanjer och opinionsbildning. Men så möter vi också väldigt många små organisationer. Och de har ju inte råd eller möjlighet att anlita liksom en PR-konsult som ska hjälpa till att driva igenom en fråga, även om det kan vara en nog så viktig fråga. Så att då började jag och mina kollegor fundera, vad skulle vi kunna göra som vi tror vore till nytta för kommunikatörer och vanliga människor egentligen, medborgare, invånare som ser ett problem i samhället, kanske har en lösning, men är så här, hur ska jag gå tillväga för att lösa det här?
Ja, för när jag läser boken så känns det ju lite som en så här tips och tricksbok, så här gör du DIY, alltså do it yourself lite grann.
Ja, men det skulle man nog kunna säga att det är.
För man märker ju också när man läser boken att du har jobbat länge inom ideell sektor och talar till den målgruppen som ofta, och det där är ju liksom en utmaning som många inom ideell sektor har. De har väldigt mycket de vill säga, de har väldigt mycket som de vill påverka med, men de har ofta väldigt låga medel för att göra det. Så de har mycket att säga och inga pengar.
Ja, men eller hur? Och då måste man liksom vara ännu spetsigare, tänker jag. För att man har liksom inte råd att vara så här, jag har någon liknelse i boken, och så kan du träffa en punkt på en gräsmatta med typ en vattenspridare. Då bara försöker man köra skitbrett liksom. Mm. Men nu måste man snarare vara så här, jag behöver ett riktigt bra vattenpistol här, eller liksom en högtryckstvätt. Och det är så man nog måste tänka också kring, vad är det jag vill förändra i samhället? Okej, men toppen, du har liksom klimatångest, och bara smalna ner. Okej, men vad är det då jag ska göra? Jo, jag ska driva att min kommun ska ha liksom mer hållbar livsmedelsinköp till all äldreomsorg och skolmat och barnomsorg och sådär.
Jag sitter med boken i handen. Och jag har ju då själv 10 år inom ideell sektor i min rygg, och så att jag går igång lite mer och tycker att det är väldigt härligt. Och du skriver i inledningen, så står det så här: när detta förord skrivs så pågår flera kriser samtidigt. Och där stannar jag först, för då kan vi ju också säga att vi spelar in det här måndag morgon, och igår var det ett stort val som kallas för demokratiskt val, och det är väldigt märkligt att det gör det, och det var då Putin som får fortsätta regera, och han anser att det är ett demokratiskt val och mer demokratiskt än, i sitt sluttal där så pratar han om att det är mer demokratiskt.
Ja, var det Putin som vann ryska valet?
Det är otroligt.
Ja, det har man inte kunnat tro. Ja.
Ja, så bara också vad vi är i om världen. Och att han ju också då i sitt sluttal berättade att han precis dagarna innan Navalny dog ju faktiskt gick med på att frisläppa honom.
Mm.
Och då sen så skriver du här, några rader ner så skriver du: inför dessa bistra utsikter har varje person ett val att göra. Antingen ger man upp, drar ett täcke över huvudet, sluter sig och gör sin värld mindre. Eller så bestämmer man sig för att göra det man kan. Mildra konsekvenserna av en orättvis värld, minska lidandet som följer av ojämlika livsvillkor. Jag förstår att det är lätt att känna hopplöshet och tänka, vart är samhället och demokratin på väg? Det är just därför jag har skrivit den här boken. Den är till för att du ska känna, inte ska känna hopplöshet. Tvärtom är tanken att du ska känna dig stärkt, empowered. Och att du kan ta makten över händelseutvecklingen. Inte överallt, inte alla sfärer, men definitivt där du befinner dig, på din arbetsplats, i ditt bostadsområde, i din skola, i din kommun, i din landsände.
Mm.
Vilken, alltså bara där, du, jag, ja, så att jag ska läsa
vad
hela.
Vad var frågan då?
Det är ingen fråga, det är en
uppmaning.
Ja, det är en uppmaning. Okay. Precis. Jag bara vill läsa här, vilken underbar inledning på boken. Och jag tänkte så här, det där behöver ju vi prata om mycket mer. Att man ska bli empowered. Så,
ja, men jag tror, förra veckan så var jag i Göteborg för att vi har inlett en workshop-turné med liksom den här boken. Så att då hade vi liksom premiär i Göteborg förra veckan.
Mm.
Och då träffade jag, liksom, då var jag på Göteborgs föreningscenter heter det. Jag visste inte ens att det här liksom existerade. Men tänk att de har, jag vet inte, 80-100 medlemmar som är liksom lokala föreningar i Göteborg. Ibland är det en lokal, ni vet, Rädda Barnen-förening. Mm. Mm. Men ibland är det också föreningar som bara finns i Göteborg.
Mm.
Och det här är människor som driver, du vet, mötesplatser för bipolära. Mötesplatser för personer som har varit med om trauma. Mm. Besöker människor som sitter inspärrade på Göteborgs häkten.
Mm.
Driver jämställdhetsfrågor. Alltså vet, de gör liksom tutti liksom.
Mm.
Och man är så här, och det här är ju jätteideellt. Alltså jag verkar ju, jag vet att du har verkat också lite i den professionella ideella sektorn, eller vad man säger. Men det här är människor som efter sina jobb och efter sina plugg gör grejer. Och de verkar ju också lite lyckligare, om ni förstår. Alltså att det är så här, jag fattar, världen är skräp och det går bakåt med jämställdheten och vad ska vi göra med klimatet? Men jag försöker i alla fall göra något. Jag driver ändå den här mötesplatsen. Jag får ändå något att hända.
Men det där, finns
hända,
ju,
liksom.
Det där finns det ju också forskning på.
Mm.
Att om du vill känna en högre grad av välbefinnande så ska du engagera dig på något sätt i ditt lokalsamhälle. Hjälpa en granne som inte själv kan skotta bort sin snö att göra det. Eller vara baskettränare eller, eller något av dem som du nämnde, Silvia.
Och det är till och med faktiskt, jag måste säga, för alla har ju sett, snart sett den här blå zonerna, att man är, hur länge, alltså, vad ska man göra för att maxa sitt liv och leva länge? Då är ju det en av grejerna. Den här sociala...
Att man har ett starkt lokalsamhälle.
Ja. Och den sociala närheten, alltså hjälpa din granne. Så, lite så.
Ja, och att man ofta har leg day, alltså att man tränar benen. Det gör de ju mycket i Japan.
Ja, just det, precis.
I en av de blå zonerna.
Bara lägg dig.
Jag menar, deras i...
Alltså, han pratar engelska. Lägg dig. Inte att man ska lägga sig ner.
Lägg dig. Nej, jag är inte från Göteborg. Kommer du från Göteborg, Silvia? Jag kan höra vissa diftonger här.
Nej, absolut inte, skulle jag säga. Jag är från Jönköping.
Ah, ja, okay.
Ja, men stockholmare tror ofta att jag är från Göteborg, brukar jag säga.
Ja. Jönköping, det ligger lite söder om Farsta, va?
Nej,
nej, jag skojar bara. Jag var i Göteborg förra veckan. Det är roligt som huvudstadsinvånare att skämta lite grann.
Nej, men, om jag liksom ska djupa liksom sådär på allvar i varför jag har skrivit boken, så är ju det också ett av skälen. Inte bara för att vara såhär, men gud vad bra med en steg för steg guide för dig som vill påverka samhället. Utan också att det är så himla många som bara känner sig så maktlösa.
Ja.
Även personer som jag tänker så här, men du är ju typ så här, du vet, du är chef för den här organisationen. Eller du har den här maktpositionen. Eller du är förtroendevald i den här ganska stora organisationen.
Mm.
Människor känner sig så oerhört maktlösa.
Mm.
Och då tänker jag så här, oh my god, liksom. Vi kan inte bara hålla på och vara så här. Vad ska vi göra? Ingenting, gå hem och kolla på Netflix typ. Utan vad kan vi faktiskt göra då? Man kan inte förändra allt och hela tiden och överallt. Men någonting kan man ju göra där man befinner sig utifrån sin egen erfarenhet, det nätverket man har, de kontakter man har, de idéer man har och sådär. Så att det är liksom en uppmaning till att få folk att agera.
Du skriver i boken att man kan hämta inspiration och även metoder för att skapa opinion. Vilka metoder?
Ja, men den är
kan
ju
du
liksom
tips
på metoder.
Ja.
Det är ju när man ska försöka rada upp opinionsbildningsmetoder och påverkansmetoder, då blir ju det på ett sätt lite tråkigt. Ni som är liksom kommunikatörer och kreativa och sådär, vet ju att så här, men om man ska göra någonting, då måste man liksom addera sin egen innovativa twist eller liksom kreativa twist.
Mm.
Men om vi pratar om opinionsbildningsmetoder så är det ju på ett sätt ganska basic. Det handlar om att vara så här, okej, vi behöver typ ta fram en datasammanställning eller rapport med unik data kring det här. Vi behöver få liksom en journalist att tycka att det här är intressant.
Mm.
Om journalisten inte tycker det är intressant, då behöver vi skriva en debattartikel.
Mm.
Vi behöver arrangera en demonstration eller kanske en lite mer finstämd manifestation.
Mm.
Vi behöver, liksom, så att det är inte rocket science på det sättet, utan det handlar mer om hur kommer du fram till vad är det du liksom vill göra och vad du tror har mest effekt. Liksom, för då.
Ja, för det är väl inte alla som gör det, tänker jag. Det är ju inte alla som tar fram... För jag menar, jag håller helt och hållet med dig. Det är ingen rocket science att beställa statistik och sammanställa den, att skriva en debattartikel, uppmuntra folk att manifestera på gatorna. Fina initiativ som också funkar i många lägen, men det är ju samtidigt inte alla organisationer inom ideell sektor som faktiskt gör det.
Nej, det är inte.
Vad är det som gör att, vad är glappet där? Vad skulle du säga?
Ja, men jag tror att glappen kan vara flera. Alltså de föreningarna som jag beskrev, som jag träffade i Göteborg förra veckan, de är så upptagna med att bara bedriva sin kärnverksamhet.
Mm.
Typ så pratade jag med två tjejer som driver typ en samtalsstödsgrupper för familjer där barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
Mm.
Typ.
Mm.
Och då så hänvisar ju typ så här socialtjänsten i Göteborgs stad hänvisar ju till dem.
Mm.
Och de är så här, vi är två personer. Vi driver den här verksamheten på 1 miljon i budget liksom per år. Och man är så här, men Göteborgs stad, seriöst, om ni ska hänvisa till att folk ska få stöd från de här, då måste ni ju ge dem 3 miljoner per år.
Verkligen.
Som är ingenting i en kommunbudget, men skulle spela jättestor roll för den här föreningen.
Mm. Nej, i alla fall inte i Göteborg.
Nej, men eller hur? Mm. Eller hur? Och då så är det så här, okej, men och då att vid sidan av att driva de här samtalsstödgrupperna och svara i telefon från oroliga föräldrar, också var så här, hörni, vi måste gå ut och manifestera och driva frågan om att vi nu måste ha bättre lagskydd för barn som blir utsatta för saker på nätet, som ju, i takt med att barn är mer på nätet, så bara ökar det här liksom.
Absolut.
Man har liksom inte resurserna, om man då inte heller vet hur man gör, då blir ju liksom tröskeln ni vet, jättehög liksom. Så att dels så tänker jag att det handlar om det, man är upptagen med att driva sin kärnverksamhet, men sen tänker jag att det är en kunskapsfråga. Alltså har man gjort det här några gånger och funderat över okej, men vad är egentligen den frågan vi vill driva igenom, vilken är vår målgrupp, vilka kanaler kan vi nå dem igenom, vilka budskap ska vi använda då och sen vilka metoder. Ja, men då så. Då kan man det där. Men första gången jag gjorde det när jag var typ, ni vet, 17. Jag bara, du vet, när man var 17 hade man ju tid då, tack och lov.
Ja.
Så då kunde man göra fel 100 gånger.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men nu om man är så här, jag försöker bara få ihop de här stödgrupperna varje vecka.
Mm.
Då är man så här, jag lägger inte 5 timmar på att kolla upp liksom, vilka kanaler jag kan nå de här beslutsfattarna i. Liksom.
Mm. Jag tycker det är så intressant. För, men en sak som ju jag har upplevt och som vi pratar mycket om, som vi har pratat i andra poddar om, det är ju långsiktigheten. Alltså våga hålla i och hålla ut. Och det är ju en sak som man många gånger upplever, jag i alla fall, som har varit på bägge sidor. Jag har varit på liksom, beställarsidan och så har jag varit på byråsidan. Men att man så gärna vill köra nytt. Man vill ha nya budskap. Man vill göra nytt. Och att det är ju inte är det som går igenom. Man måste våga nöta, stöta, blöta, buffa, nöta igen liksom. Och till slut så ger ju det effekt många gånger. Så att det,
ja, men verkligen. Och det är bokens sista kapitel. Utvärdera och upprepa. Alltså när man själv känner så här, jag kräks på det här budskapet, jag har pratat med människor om det här så många gånger, jag orkar inte mer. Det är då du vet någon annan.
Då träffar
annan.
Man ju någon som bara, vad intressant, jag har aldrig hört någon prata om.
Ja, men eller hur, det är då precis kanske någon annan har börjat uppfatta vad det handlar om. Och det sparar ju också massa tid för en själv. Man kan köra samma kampanj om man är en liksom, liten organisation liksom, 3 år i rad. Mm. Även om man är en stor organisation, testa att köra typ samma julkampanj som förra året. Alltså ni kanske får bättre liksom, resultat för alla bara, det är ju den här liksom, som man fick lite kännedom om förra året. Och nu är man så här, de är trovärdigt, jag känner igen det. Jag mår bra när jag ser det här. Liksom. Ja, men typ så. Så att, absolut.
Leif G.W. Persson blev ju utnämnd, nu minns jag inte utav vilka, men jag minns att jag såg statistiken för ett par veckor sedan, att han är en utav, om det inte var högst upp så var han i topp på förtroendeingivande personer.
Ja, men jag såg
personer.
Samma undersökning.
Ja. Och då tänkte jag så här, vad beror det på? Liksom? Och en del av det svaret har nog att göra med det som du säger, Silvia, att han har varit med så länge. Och dessutom har han ju en väldigt härlig förmåga att uttrycka sig.
Mm.
Han har ett språk som är både bildat men också lite lustigt att lyssna på.
Mm, mm.
Och så har han deltagit i så många olika sammanhang och dessutom känns han ganska, vad ska man säga,
han har
integritet.
Inte bytt kläder heller. Nej. Man liksom, man bara, det här är samma person. Yes, som var
jag
här
förra veckan. Det har jag aldrig tänkt på i och för sig. Det är nog inte det kanske andra tänker på. Mm. Men däremot så, alltså han kritiserar ju åt alla håll. Mm. Och den formen av integritet tror jag också är någonting som slår an hos många målgrupper. Att han kan vara kritisk mot polisen även fast han har varit anställd där. Och han kan, du vet, slå ganska brett sådär. Är det någonting att ta efter också som en, om man är företrädare för en ideell sektor, att man ska värna om integriteten? Mm. Liksom. Och faktiskt ska, alltså, kanske dåligt uttryck, men man ska skaffa lite fiender för att stärka sitt eget narrativ.
Alltså,
du får
jag
gärna
säga
att jag har fel.
Ja, men jag vet inte, man ska skaffa sig fiender, men integritet och trovärdighet är ju allt idag, skulle jag säga. Mm. I en värld, ni vet, där allt flyter. Liksom. Mm. Så jag tänker att man verkligen behöver vara så här, vi är lojala mot våra medlemmar, mot våra målgrupper, mot vår sak. Oavsett liksom, vilka som har makten i vår kommun så kommer vi att fortsätta driva på i de här frågorna. Eller oavsett vilka som styr vårt land så kommer vi fortsätta driva på i de här frågorna. Och fiende, alltså, inom politiken pratar man ju ofta om att det är bra att skapa liksom politisk konflikt och liksom konfliktyta. Att vara så här, okej, men om Socialdemokraterna gör så här, då kommer Moderaterna göra på det här sättet. Och Centerpartiet nu behöver distansera sig från Liberalerna på det här sättet. Så att liksom inom politiken, så där på liksom riksnivå, kan jag tänka, ja, det finns säkert en poäng med det. Men mycket det som jag beskriver i boken handlar ju om att så här, särskilt om man är på typ kommunnivå eller regionnivå, där är det ju mer av så här samförståndsanda. Du vet, hur vill vi egentligen att våra skolor här ska funka? Mm. Eller hur borde vi bygga upp äldreomsorgen så att den funkar på bästa sätt? Eller hur ska vi nu bygga den här nya idrottsplatsen så att den funkar för alla behov som finns i vårt närområde? Mm. Så där är jag inte säker på att konflikt och fiendskap funkar. Tvärtom tror jag. Där är det liksom personliga relationer och förtroende och samarbete och liksom långsiktighet i att så här, alla vi kommer ju bo här i 20 år till. Mm. Så låt oss försöka liksom komma överens. Mm. Så att det beror på var man verkar någonstans. Men oavsett så tror jag att liksom integritet och trovärdighet kommer man inte långt utan.
Mm.
Nej, verkligen. I boken så är det ju också lite såna här goda exempel på bra där man har lyckats. Vilken är din favorit och vad handlar den om?
Jag älskar ju Tantpatrullen som är med i boken.
Mm.
Det är ett
berätta
gäng.
Om Tantpatrullen.
Tantpatrullen.
Jag älskar namnet.
Ja, men eller hur? Ja, men det är ju ett gäng tanter då som har samlats kring att de tycker att pensionerna för äldre kvinnor är åt skogen. Man har liksom jobbat ett helt långt liv. Många av de här nu som driver Tantpatrullen, de är ju liksom 65 plus då, men ända upp till liksom 85-90. Så många av dem har ju också, ni vet, haft så här små barn och jobbat deltid eller jobbat i yrken där man tjänar liksom lägre än genomsnittet. Och så blir man pensionist och så inser man att så här, jaha, de här pengarna jag får ut, jag kan typ inte ta en fika med mitt barnbarn, jag kan typ inte gå på bio, jag kan typ, alltså, vet,
nej, men jag har en liksom släkting som är 70 plus nu. Hon började jobba när hon var 14 år på postgirot och jobbade tills hon var 67. Hon får ut 11 200 i månaden.
Ja, men eller hur? Och sen så givet då de här liksom kostnadsökningarna vi har haft senaste åren. Du vet, då är man liksom körd.
Ja, är man.
Och de insåg ju det här och hade det här problemet redan liksom innan. Så att då tror jag att de var ett gäng kompisar då som skulle på en kryssning till Tallinn, tror jag. Och då var de så här, men vi måste göra någonting liksom åt det här. Så här kan vi inte ha det. Och så började de samlas utifrån båda att de tyckte så här, det här är viktigt, men låt oss också försöka göra någonting roligt liksom, som vi tycker så här, men det här kan vi hålla i, på tal om att hålla i och hålla ut. Så de började ses utanför riksdagen och sjunga sånger som de hade skrivit i ett sånghäfte som handlade om hur förjävligt det var att vara liksom panschis. Och hade på sig röda liksom baskrar eller hattar och röda handväskor så att man liksom, det blev liksom deras grej så där. Och jag vet inte om ni minns, men inför valet 2022 så lyckades ju det här liksom initiativet ihop förmodligen med andra pensionärsorganisationers arbete ändå komma upp på den politiska dagordningen. De politiska partierna började slåss om att så här, men det är klart vi måste göra någonting för pensionärerna. Och vill man inte göra något för pensionärerna så framstår man som att man var lite ogin och snål typ mot personer som har liksom, ni vet, jobbat ett helt liv och bidragit till allt det välstånd som vi har idag i Sverige. Så att, och då till slut så blev ju beslutet att man valde att höja garantipensionen, som alltså är den pensions liksom ersättningen som går till de som har lägst pensioner, med 1 000 kronor som ju nu då har urholkats. Alltså, och de var ju så här, ja, det här är en liten delseger på vägen, men egentligen behöver vi liksom spränga hela huvudkontoret här och börja om från början för att det här systemet är liksom helt, helt skevt.
Tantgrupp spränger HK.
Ja, men typ så. Och sen så har du bildat liksom, du vet, så här lokala tantföreningar, tantpatruller på olika på olika håll i landet, och jag tror att de själva också är så här, du vet, ogilla starkt den här bilden som finns av, du vet, tanter som typ, ni vet, passiva med sina rullatorer, och de är snälla och de bakar bullar typ. Det här är så att de är så här ute på gatorna och skriker liksom för att de vill ha
en
liksom
röda handväska i huvudet.
Ja, men typ liksom, för att de bara vill ha en rättvis liksom pension. Så att jag tycker att de är inspirerande. Och de har ju inga pengar. Förstår ni? De har ju inga så här resurser. De har varandra, sina idéer liksom. Och det som människor liksom normalt tar, kanske till och med lite mindre än så.
Fantastiskt. Varför jobbar du som med det du gör?
Ja, det är en bra fråga. Allt i mitt liv känns som att det var ett bananskal. Jag har egentligen aldrig varit särskilt intresserad av kommunikation. Det har liksom bara blivit så. Jag har nog varit mer intresserad av så här samhällsfrågor och att göra saker tillsammans med andra människor. När jag var så där 14, 15, 16, 17 så startade vi, först startade vi så här ungdomscafé typ i Taberg och Norra Hammar utanför Jönköping där jag är uppvuxen. Som var så här, ställe där man kunde hänga om man var 14 år och inte hade några pengar och inte hade något hem och inte liksom sådär på helgkvällarna. Ja. Och sen så började vi dra igång massa så här kulturfestivaler där vi tyckte att det var kul att samla alla våra kompisar som spelade in film och sydde kläder och designade kläder, spelade i band, gjorde stand-up, ni vet, så här. Så att jag har nog alltid varit en sån här person som tycker om att liksom samla människor och göra saker tillsammans med människor. Och sen så bara gled jag in på liksom kommunikationsspåret för att jag har jobbat mycket med, egentligen på politiksidan först, jag har jobbat med politik och påverkan och opinion, men också varit marknadsansvarig på managementkonsultbolag. Men det första jag började som managementkonsult, så jag var ju mer egentligen en liksom projektledare och managementkonsult.
Ja, precis, för du har haft uppdrag åt Socialdemokraterna, va?
Precis, jag har jobbat som politisk sakkunnig på Finansdepartementet hos Magdalena Andersson när hon var finansminister. Men även när jag fick det jobbet var jag så här, varför vill ni att jag ska göra det här? Jag kan ju liksom ingenting om det här. Och då tänkte de så här, men hon är ekonom, hon har gått på Handelshögskolan, det här löser hon. Så att jag har liksom lärt mig yrket allt eftersom och kommit in på det här kommunikationsområdet. spåret. Mm. Men jag skulle egentligen inte säga att jag liksom brinner för kommunikation. Jag brinner nog mer för det man kan göra med kommunikation.
Och vad kan man göra med kommunikation?
Ja, förändra samhället till bättre förhoppningsvis.
Men jag tänkte det, vi titulerade ju dig byråchef också. Och idag så är du chef över, är det 10 personer, är det 11 med dig?
Ja, men vi är, jag har ju så dålig koll, men vi är 10, 11, kanske 12 här då i april.
Ja, ja. Så det växer en aning också nu under 2024.
Mm.
Hur snabbt har du växt?
Ja, men jag fick ju idag på LinkedIn. Åh, grattis, 3 ja, år sedan du det, började på Arena
grattis,
Opinion. Ja, men
precis,
tack så jättemycket. Ja. Så att jag började för 3 år sedan och då var vi ju 2 personer. Så att vi har liksom blivit då till de här, och så var vi i slutet på förra året, kanske vi var 12 och så slutade någon och nu kommer någon ny och sådär.
Mm.
Så att, men förra året var nog vår stora så här tillväxtresa. När vi gick in i 2023 så var vi nog 6 personer.
På vilket sätt har du behövt ändra ditt ledarskap från att ni var 2 personer för 3 år sedan till att ni nu är 11-12 personer idag?
Just det. Men det är en bra fråga. Jag har ju varit chef tidigare i civilsamhället och jobbat och haft en så här. När jag jobbade på Sveriges elevkårer för 100 år sedan hade jag en, det var inte en stor avdelning, men kanske 25 personer eller något sånt.
Mm.
Så att då har jag liksom med mig ändå lite från då. Hur behöver man styra och leda när man är så många människor att inte alla kan prata med varandra? Och dessutom var vi då liksom i hela landet och så. Mm. Så att det som är, som jag kan längta efter ibland idag, liksom, som jag minns att jag tyckte om nu var 2 personer, det är ju att få göra saker själv.
Mm.
Alltså att man är så här, jag får bara jobba klart och bara göra saker en hel dag som jag liksom sen kan leverera till någon som blir nöjd och glad.
Mm.
Nu när man liksom är sådär 10, 11, 12 personer, då är jag ju inne och så småduttar jag, ni vet, i 100. Mm. Jag har liksom, jag har 2 timmar i det här projektet, jag har 3 timmar i det här projektet, jag tittar lite på det här, jättebra, toppen, kör iväg, ni vet. Aha, kom till mig när ni inte vet vad ni ska göra eller typ när kunden är missnöjd. Han vet så här, okej, så det är mycket också att du vet, alla problem faller ner i ens knä.
Yep.
Alltså det är ju roligare att vara en person som bara levererar roliga saker och
jag
allt
vet,
liksom.
Men det är då man är anställd.
Går bra. Ja, men precis.
Nu, när man är vd så är det släcka bränder och sen säga ja eller nej till olika inköp.
Det men typ så. Så att, men jag har nog såna här grundläggande principer kring att jag vill att människor som jobbar i mitt team ska känna så här, ja, men jag gör det här för att jag växer och för att jag får liksom utvecklas åt det här hållet. Och så här. Så att jag ser det också som att, okej, men vad vill du göra? Och så försöker vi bara matcha din ambition med vart vi är på väg liksom som firma också. Och att det, och problemet är när det typ skaver där. Man bara, du vill göra det här. Är det inte lönsamt eller hållbart för oss på sikt typ liksom. Men ofta om man liksom lyckas bra i rekryteringen och så lyckas man liksom boxa in det där och då hittar man liksom en trevlig harmoni och sen kan alla köra på eller vad man ska säga med det som de tycker är kul och meningsfullt och så blir det bra även för helheten liksom på sikt.
Mm. Vad hoppas du kunna uppnå med boken?
Ja, men jag hoppas att min drömbild är typ att någon går in. Jag hänger ju mycket då på Tranströmer biblioteket på Medis, liksom, Medborgarplatsen i Stockholm. Och jag hoppas att någon liksom går in där på bibblan och så bara tar de upp den här boken och bara, aha, det här är ju precis det jag behöver för att göra det här som jag liksom har tänkt på.
Mm.
Och så kan man liksom läsa den här boken och vara så här, jag kanske borde typ träffa en kompis och prata lite om det här. Och så börjar man planera och så börjar man göra någonting som man tänker så här, ja men det här får stor, liksom, nu skär de inte ner i liksom bibliotekens budgetar här nästa år när det är så tajt i kommunerna för att det är där kidsen hänger typ och jag hänger och alla sista platsen i samhället där man kan få hänga utan att betala liksom.
Du är ju väldigt alltså, eller så här, min tolkning när jag hör dig prata är att du är väldigt gräsrotsorienterad. Stämmer det?
Ja, men det stämmer nog. Alltså jag tycker ju att det är väldigt
att man liksom har fokuset på den lägre vegetationen i samhällskroppen och hur de ska kunna blomstra.
Ja, men jag tänker nog att samhället blir liksom lite bättre om var och en känner så här. Okej, okay, men jag kan ändå, som sagt, lite som vi pratade om i inledningen, jag kan ändå ta ansvar för det här som finns nära mig. Om fler kände så här, jag tar ansvar för mina grannar här, jag tar ansvar på min förskola här, jag tar ansvar i min idrottsförening. Ja, men då blir det nog liksom lite bättre. Så det är mer alla de där mikrorörelserna. Mm. Sen är det klart att makro, alltså du vet vad som händer på nationellt plan eller internationellt plan, hur vi fördelar välstånd och resurser, hur vi ska agera nu när liksom Ryssland blir jättesura för att vi går med i NATO. Alltså det är klart sånt spelar liksom spelar roll typ. Men jag tror också att det spelar roll hur vi är mot varandra och agerar mot varandra. Och liksom,
jag håller med 100%. Det är den lilla världen som är den stora världen.
Ja, men, och det är där människor befinner sig framförallt och kan göra någonting.
Ja, men sen tycker jag, vi har ju liksom jättefin historik i det i Sverige. Jag kan ju få frågan då som har varit inom medlemsorganisationen varför jag tycker det är så kul. Och det har ju att göra med det. Att det är ju, eller jag kan ta så här, den kommunikationen som jag då har lett team att göra och där teamen har liksom skapat väldigt effektfull kommunikation, så får man ju oftast frågan så här, men hur gjorde ni? Hur fick ni sån hävstång? Hävstången är ju folkrörelserna i sig. Att hitta och göra bra insiktsarbete och hitta hjärtefrågorna som gräsrötterna och folkrörelsen går igång på, ja, då är ju hävstången där per automatik. Och du kan ju också få den emot dig om du då inte gör det här riktigt bra insiktsarbetet.
Absolut.
Men det är ju fantastiskt. Och att få sitta den där, att jobba i ideella organisationer handlar ju väldigt mycket om att också jobba kvällar och helg. Och det kan man ju tycka är jobbigt. Men att sitta där den här kvällen i Gripenberg och dricka kaffe med det här gänget som har hållit på så länge, det är då man faktiskt går hem lite rikare, tycker jag.
Ja, men jag tror också att jag på ett sätt, nu är det ju väldigt länge sedan jag höll på att göra alla mina festivaler och hålla på sådär i Jönköping, men jag var ju superlycklig, du vet. Och jag hade kompisar som var så här, varför lägger du typ inte den här tiden på att skaffa dig typ ett avlönat arbete istället? Du skulle kunna tjäna massa pengar istället för att göra allt det här liksom gratis typ, alltså, du vet. Men jag tyckte att det var skitroligt liksom. Det var så här, jag hade the time of my life.
Så stod de och
liksom
häpnade då när du helt plötsligt stod jämte Magdalena Andersson.
Ja, eller hur, eller hur? Det var oklart hur det till. Nej, men, och så kan man väl tänka också på ett sätt att så här, det grundlade ju verkligen mycket av det som jag har hållit på med senare. Även om inte det var poängen då, så blev jag ju liksom jätteduktig projektledare. Fick vara så här, hur ska vi motivera folk att städa toaletter mitt i natten? Typ. Hur ska vi fixa den här logistiken? Hur ska vi rodda med all den här tekniken som vi behöver för att få det här att funka? Hur får vi människor att komma? Hur får vi folk att vilja betala för det här? Alltså,
management det liksom by toaborste.
Typ så.
Change management. Ja. Nej, men det där är ju jätteviktigt. Sådana saker är ju liksom, jag tror det där är lite grann en åldersbetingad grej också. Tror inte det? Alltså att när man har hunnit jobba x antal år, så förstår man att engagemanget i att vara, jag har till exempel varit ledare för knattefotboll i Hammarby och motsvarande, du vet, engagemang, man har varit på hunddagis eller du vet sånt, det har ett värde liksom, för det bygger karaktär och det är det enda du i slutändan har med dig in i arbetslivet. Alltså olika typer av discipliner, Pythagoras sats och du vet, olika typer av formler, diagram och fyrfältare. Sånt kan du liksom lära dig. Det kan ganska många lära sig. Tillämpningen, utfallet, exekutionen, det är det som kommer an på vad du är för person. Och det är den där typen av engagemang som verkligen formar dig.
Och ger en övning bara. Alltså absolut. Det ger liksom en arena där det kan vara så här, ja, vi testar det här. För jag tänker, nu har jag haft lyxen att ha så här mycket jobb där det har varit så här, ja, jag testar det du vill testa. Och kul att det funkar, eller det funkar inte, nu lär vi oss igen. Men många har ju jobb också där någon annan bestämmer vad man ska göra. Och då är det här också en arena där man själv får bestämma tillsammans med andra. Hur ska vi göra det här? Hur ska vi ta oss an det här? Vad tycker vi känns kul och lustfyllt? Och vad tror vi kan bli meningsfullt och få effekt och sådär. Så att det är också det, tänker jag.
Verkligen. Stort tack för... Ska jag få öva här nu då? Ja, nu testar jag. Stort tack för ett fantastiskt samtal här idag, Silvia Kakembo. Och tack för att du är med i Kommunikationspodden.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Jättekul att prata med er.
Klarar jag det?
Ja, det var jättebra. Caroline brukar ju inte avannonsera.
Nej, och inte på heller.
Det var jättebra. Mm.
Jag misslyckades på den innan. Då sa jag något helt tokigt. Och då sa du, det där klipper vi.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suena aroma de colita, nomada nada del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de Mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya mi mimo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino.